Varmt välkommen till podden På jakt efter framtidens kyrka. Jag heter Karl-Henrik Acklund. Jag är chefredaktör på tidningen Sändaren. Och mitt emot mig idag i Mjölby sitter Daniel Röjås. Välkommen Daniel.
Tack, så trevligt att bli välkomna till Mjölby av dig.
Ja, borde ju vara tvärtom. Det sa du för dig förut också när vi innan mickarna drog igång. Du Daniel, pastor, jag skulle kunna presentera dig ganska bra. Vi har ju ändå liksom känt till varandra och känt varandra i ganska många år. Men ändå bättre, det är lite kutym i den här podden att man får presentera sig själv så kort men också så bra som möjligt. Vad säger Daniel Röjås om sig själv då när han ska presentera sig för poddlyssnarna?
Ja, men jag skulle säga att jag är en skötte som efter år av förskingringen vänt tillbaka. Jag är född i Linköping 1973 och uppvuxen i Skeda Udde utanför Linköping. Men sen har jag flyttat runt väldigt mycket, vilket jag inte kan skylla på föräldrar och så, utan jag har jobbat som evangelist och ungdomspastor och predikant på en massa olika ställen sedan 1991. Men jag bor nu och lever mitt liv i Boxholm, 1,5 mil härifrån. Och där bor jag med min fru Tine som är sångerska och sångpedagog och våra två pojkar Theo och Noah och vår katt som heter Suegas.
Suegas?
Absolut.
Kaffeälskare?
Ja, vi hade ju två katter, Singo och Suegas. Singo gick tyvärr hädan och ersattes av Nelson. Nelson var väldigt ilsk så han har flyttat till ett nytt hem så nu är det bara Suegas kvar.
Ja, ja det är bra. Och sen vid sidan om detta är du författare också. Hur många böcker har det blivit nu?
Jag har skrivit ett par kapitel i två olika antologier och sen bad ju du mig skriva ett häfte om förkunnelse för Alfa Sveriges räkning som du då var chef för. Och då skrev jag att presentera Jesus, ett litet häfte om Predikanscentrum. Sen har jag skrivit tre böcker till, en på David Media och två på Libris förlag. Och det känns ju som att du har varit min redaktör i nästan allt, men inte minst de två sista, Världens vackraste berättelse och Mer än tomtar och glögg, har ju kommit till utifrån ett intensivt samarbete med dig, Karl-Henrik, som redaktör.
Så är det ju. Så är det. Det var ju fint att du fick det sagt oss. Det var inte mitt mål med att du skulle få berätta att du är författare, men det var ju fint ändå. Det har varit kul att jobba med det. Och nu ska det bli kul att få samtala med dig lite om detta med kyrka. Man kan ju säga, jag vet inte om du sa det faktiskt, du jobbar alltså halvtid i Ekumeniakyrkan i Boxholm,
ja.
Och halvtid i Pingst i Mjölby.
Det stämmer.
Så du är ju liksom ekumenisk. Mm. Och så du har ju ett församlingsperspektiv som inte bara är på en plats. Och hur som helst så har du väl större drömmar kanske eller tankar kring den lokal kring församlingsliv än just det lokala som du står i.
Mm.
Men det kan i alla fall vara intressant att veta att du finns i liksom dubbla kontexter på det sättet. Grundfrågan i den här podden är ju enkel. Alltså, vad drömmer du om när vi tänker på framtidens kyrka? Vad säger du då?
Framtidens kyrka, det är en dubbel resa. För det är både en resa tillbaka till rötterna. Vad säger skriften och vilka kännetecknen fanns på den första kristna gemenskapen? Och sen är det en resa in i nuet. Hur kan det ta sig uttryck och se ut här och nu och i vår tid när ibland kontext och uttryck och metoder kan vara lite annorlunda? Men jag tänker numera ganska ofta på en bibeltext.
Mm.
När jag tänker på framtidens kyrka och vad jag tror kännetecknar en levande församling. Och då tänker jag på de första tre verserna i Apostlagärningarna 13. För det står om den första gemenskapen i Antiochia, den plats där man först kallades kristna. Och jag ska inte läsa exakt allt som står, men det står om församlingen där att det fanns både profeter och lärare.
Mm.
Och ett karismatiskt liv. Och då tror jag att Guds rike är inte bara ord utan också kraft. Och då tror jag en sund karismatik där anden verkar, där folk också får erfara Guds närvaro, är väldigt viktig. Men där nämns det i de där verserna flera olika namn med olika bakgrund, generation och etnisk tillhörighet. Och inte minst i min ena församling så ser jag ju att Vi har haft en stark tillväxt av människor från Afrika och Sydamerika och fått en mycket mer blandad gemenskap.
Mm.
Och då tror jag att framtidens kyrka kännetecknas av detta ursprungliga, att anden verkar, människor får möta Gud och det finns en oerhörd bredd och blandning av folk. Och där har de sista åren för mig varit en återupptäckt av det som det står, att gå ut och gör alla folk till lärjungar, när inte församlingen längre är så vit och homogen som den tidigare har varit.
Mm.
Så det drömmer jag om, en plats där alla får plats, en plats där som finns ett starkt centrum i Jesus, men också det här starka centrum kopplas till en stor generositet där människor får upptäcka Kristus, förvandlas av hans närvaro, men får också tid och utrymme att vara sig själva i den miljön.
Ser du detta framför dig, att liksom, är det något som med lätthet kommer ske, eller är det någonting som kyrkan behöver jobba för?
Alltså, vi har ju alltid sagt att vi vill beröra alla.
Mm.
Och när vi bjuder till en alfakurs så tänker vi att det ska gälla alla överallt. Men om det har kommit in någon i kyrkan som inte riktigt fattat vilket parti vi kristna tycker att vi brukar rösta på, som inte prenumererar på den kristna tidning vi tycker, och som inte är insatt i diskussionen om vem som ska få predika på Nyhem eller Hönö i sommar och inte är initierat i det, och vi är inte säkra på om de har betalt kyrkkaffet, vi blir ganska snabbt misstänksamma.
Mm.
Och det tror jag är en utmaning, att vi ibland tänker, visst ska vi beröra nya människor, men de ska helst vara ordningsamma, helst vara lite som oss och bli scoutledare och ta ansvar och vara med och offra. Där tror jag vi har en utmaning, att inte vara så bekväma och att vara lite utanför boxen och också inse att det kommer ske i en stor blandning av bakgrunder och folk när Gud rör sig i en kyrka.
Mm. Så inte bara enkelt, helt enkelt. Det ska vara lite rörigt i en kyrka, va?
Det ska vara lite rörigt. Jag predikar lite längre en söndag i Ekumeniakyrkan i Boxholm. Och då kom en kvinna från Sydamerika och sa, äntligen, en riktig gudstjänst är ju 4 timmar. Och det säger inte gänget som är födda och uppvuxna i Boxholm. Så det kan vara olika bakgrund, olika kultur. Sen är det många av våra nya internationella vänner som har andra ideal när det gäller gudstjänstliv och inte minst musik och lovsång. Och vi är ju ingen worship church med Hillsong band varje söndag, utan vi har ganska små resurser. Mest psalmsång och förkunnelse. Och då tror jag, och det är det jag vill komma till, att just gemenskapen som finns lokalt, där man till slut känner, här får jag finnas, dricka mitt kyrkkaffe och få vänner. Och även om jag skulle kunna åka 7 mil till ett gudstjänstliv som är lite mer my flavor, så väljer man till slut äktheten, autenticiteten och närheten, att helt enkelt få vara kyrka där man bor.
Ja. Är det en viktig, alltså nu nästan som man skulle kunna se en sån trend, jag vet inte hur sanden är då, men på något sätt är känslan att det har blivit mer och mer den här vanligare och vanligare att kunna åka en bit till sin kyrka.
Mm.
På något sätt. Att man också blir, där hör jag hemma, där, vilket det förstås är ihop med att det är enklare. Och, alltså, en eller ett par mil till en kyrka idag, det är lite enklare än när man åkte häst. Liksom.
Ja.
Så att man behöver inte överdriva den biten. Men finns det en tydlig poäng som du tänker med att man faktiskt är kyrka på den plats där man bor också?
Där tänker jag både och. När jag var i Mjölby då, i min andra församling, så var det en som kom och sa, jag vet en människa som bor här, men som är med i en cellgrupp där borta 5 mil bort. Och då kan jag känna, jag har svårt att bli arg på att någon vill vara med i en cellgrupp och be till Gud. Jag är glad att folk ber till Gud överhuvudtaget. Så jag har respekt för ibland att man behöver hitta en miljö, ett sammanhang där det funkar för familjen och där man känner sig hemma. Mm. Samtidigt tycker jag ser att Paulus ständigt skriver till de troende och heliga i Rom och Korint, namngivna platser, och ändå verkar tänka att man lever Kristuslivet, blommar för honom i den lokala kontexten och miljön. Och då för mig blir det ju en signal också till min omgivning och mina grannar att det finns en kyrka här där vi bor och här där vi finns. Sen i mitt fall är det ju på 2 platser med 1,5 mil emellan, Boxholm och Mjölby. Så spänn av och var lite generös och var tacksam att folk ens vill vara med i en kyrka.
Mm.
Men jobba för att det ska funka lokalt även där man bor. Och min dröm är att det ska finnas en levande kyrka på varje plats i vårt avlånga land. Men jag har svårt att bli arg för att människor åker några mil för att be till Gud.
Ja, förstås. Men det är också något väldigt fint i just den här när kyrka väl blir liksom vi tillsammans på den här orten och även som man då tänker in liksom i beröringen av alltså det samhället som man gemensamt finns i liksom och har ett något slags ansvar för det på något sätt. Eller det här med att vara man firar gudstjänst och även om alla inte är där så många utav dem som går på den här gudstjänsten finns också ute på arbetsplatser och skola och så vidare i och är kyrka i vardagen liksom i det. Det är vackert.
Jag tror att gudstjänstlivet då i mitt fall i Mjölby Boxholm är värdefullt för dem som är där och firar gudstjänst men det är också ett tecken, ett vittnesbörd om att det finns ett folk, Guds folk som stannar upp för lovsång och tillbedjan, som ber för sin miljö och sitt sammanhang. Sen lever den kristna kyrkan ständigt i en spänning mellan här nära och där långt borta. Mm-hmm. Det står ju om den här rörelsen från Jerusalem ända ut till jordens yttersta gräns. Och tillbaka till Antiochia, apostlarna 13, då står det men som firade gudstjänst och bad och fastade så sände de iväg Barnabas och Saul för sin uppgift. Så det finns alltid en missionell rörelse att leva Kristuslivet där man finns men också ta ansvar regionalt och för de platser där det saknas en kyrka. Men också leva en sändning till alla de sammanhang där det ännu inte finns någon kristen kyrka.
Mm.
Så kyrkan är missionell och lever alltid över alla gränser.
Ja. Hur, vad är den stora utmaningen att vara pastor och vara kyrka i dagens Sverige, tänker du?
Jag tror att tillhörigheten till en gemenskap och överlåtelsen till en församling prövas av de mångahanda intryck, mångahanda ansvar och uppgifter vi människor står i. Ibland kan jag känna att det är ett större vittnesbörd att som familj ta sig till kyrkan än vad man lyckas säga i predikan. För att det är en stor utmaning i vår tid att vara överlåten till ett gudstjänstliv, en församlingsmiljö och ett missionsengagemang. Och där möter jag ju ganska många både kompisar från förr som växte upp i kyrkan och sen har lämnat den. Eller de som är lite nyfikna på andlighet men lite tveksamma till institutionen kyrka. Och där tror jag helt enkelt att en del kan säga ja men Jesus ja tack, andlighet ja tack. Men man är lite misstänksam mot kyrka och den tid det kräver att vara närvarande och engagerad. Och där har vi lite samma utmaning som jag hör från idrottsvärlden. Att föräldrar kan fråga hur mycket kostar det att köpa sig fri från att stå i kiosken? Eller klippa gräset? Och en kollega till mig sa, den här städgruppen i kyrkan, frågade han min kollega, vad kostar det att köpa sig fri från den? Du förstår, jag har mycket, mycket mer pengar än tid.
Ja.
Och det tror jag att tiden är en stor utmaning.
Ja. Blir det så att alltså man nästan skohornar in sitt församlingsengagemang idag för att det är det baksidan av på något sätt att folk idag är så mycket mer engagerade i saker även utanför kyrkan då?
Ja, men jag tänker både idrottsvärlden och föreningslivet och kyrkan lever ju samma värld och berör många gånger samma människor. Så jag tänker så där, livet har olika årstider. Har man familj har barnen olika åldrar. Och då tror jag vi får välsigna varandra att engagemanget tar sig lite olika uttryck i olika tider.
Mm.
Jag tycker det är fantastiskt när människor engagerar sig i sina barns idrottsliv och är närvarande där. Och ibland tänker jag att de som inte har tid att gå på alla bönesamlingar i kyrkan för att de har ett stort engagemang i samhället, de kanske vi ska be en välsignelsens bön över istället för att sitta och frusta över att de inte riktigt kan uttrycka sig i de former vi är vana vid och som vi hade förr. Så då tänker jag, evangeliet är givet och handlar om Jesus. Formerna kan växla över tid och rum och också vår möjlighet att lägga ner mycket tid kan variera. Så där tänker jag igen, Var nära Kristus, uppmuntra människor att följa honom, men släpp kontrollen lite grann. Gud får också ta ansvar för det.
Vad är... Förkunnelsen är väldigt viktig för dig, vet jag. Och har du märker du någon liksom skillnad idag gentemot... För du har ändå varit predikande i 30 år, eller? Märker du någon skillnad där som kanske... Det är klart att det alltid finns skillnader utifrån att... saker blir lite annorlunda om man är 20 eller om man är 50. Liksom. Det är naturligt. Men finns det någonting i som du har liksom upptäckt som du märker det som det här är någonting som det här är någonting som Gud typ har väckt in i en ny tid?
Jag tror att när jag predikar och mina stora föredömen som jag har vuxit upp med i Svenska Missionsförbundet är ju evangelisterna. Torsten Åman, Karl Olof Hultby. Inte minst Niklas Pienso som var väldigt mycket resande i våra sammanhang innan vi sen jobbade ihop i Philadelphia, Stockholm. Och där lärde jag mig tidigt en stor respekt för bibelordet men också en stor respekt för människors identitet och de som lyssnar till förkunnelsen. Jag tror man lite lättare kunde säga för 30-40 år sedan The Bible says eller Bibeln säger. Och idag kanske någon undrar, ja men varför just Bibeln av alla böcker? Varför är det just den som är vår urkund och hur ska den tolkas in i vår tid? Och där tror jag ändå att förkunskapen, bakgrundskunskapen kring Abraham och Mose och Paulus och Gideon och lärjungarna var lite större förut. Jag tänker ibland på, när jag förkunnar så tänker jag på min svärmor. Jag såg ett kostymdrama från England för 20-25 år sedan, Elizabeth. Ihop med henne. Och hon gick igång på engelska slott. Och hon började prata högt om vilka slott hon hade besökt. Och resten av familjen tittade rakt fram. Och min fru sa tyst, jag vill följa med i filmen. Då hämtade hon sin bok om engelska slott och kungafamiljer. Och sen bläddrade hon i den. Och sen när det var 10 minuter kvar av filmen. Och den närmar sin upplösning i berättelsen. Så säger hon... Kan någon berätta vad som har hänt? För de förstod inte plotten, upplösningen och slutet. För hon hade ju missat hela berättelsen fram till dit. Så kan det nog vara ibland när vi säger jag ska predika om Jesu död för dina synder. Eller Jesu uppståndelse och seger över alla kaosmakter. Att man har inte bakgrundshistorien. Vad är det som har gått så snett? Så att en god... fine, vänlige Jesus måste lida en fruktansvärd död på ett kors. Och då tror jag vi måste vara folkliga och pedagogiska men inte förutsätta och inte säga förnumstigt som ni alla vet när vi pratar eller ska citera ett bibelord och säger detta bibelord är ju så känt.
Ja.
Det tror jag man behöver ta hänsyn till.
Ja. Du nämnde, det är intressant här när du nämner om dina inspirations källor där då, evangelisterna som du ser upp, Torsten Åman, Karl Olof Hultby, Niklas Pienso, så finns de här andra, Liselott J. Andersson och så vidare i det. Det här har vi nämnt mer än en gång när vi har liksom pratats vid så, om att det här skiftet och att det där det förr var liksom mycket långa liksom kampanjer, man anlitade Karl Olof Hultby var där i inte bara onsdag till söndag, kanske var det onsdag till söndag i 3 veckor. På en liksom plats i Mjölbys storlek. Liksom. Och hade tältmöten och så vidare. Och stod och liksom förkunnade och människor var uppmanade att bjuda med sina grannar och vänner och så vidare i detta. Nu är ju det i princip helt borta i det. Är det någonting som du drömmer om, längtar efter en återkomst kring? Och i så fall, tror du på drömmen och längtan om det?
Alltså jag är ju ändå så pass gammal så att jag växte upp med de här förebilderna. Karl Olof, Torsten, Niklas och du nämnde Liselott. Britta Hermansson jobbade jag tidigt med i början på 90-talet på Öland och i olika evangelisationskampanjer. Och innan dess besökte jag både John Hedlund och Bertil Paulsson och hade till och med en möteshelg ihop med Bertil Paulsson från AK-teamet på 50-talet. De långa kampanjer jag varit med om i Norra Råda i Värmland, i Lagan, Bergaortens missionsförsamling, Tärnsjö Och så vidare på plats efter plats. Tältmöteserie i Gränna. Jag tror att det är svårt att väcka liv själva metoden. Att nu riggar vi ett tält. Och så tror vi att fler kommer bara för att vi är en icke-kyrklig miljö. Mm. Eller för att vi håller på länge. Återigen, den tidsanda vi har. Där en familj består av två hårt arbetande vuxna. Och barn som har mängder av aktiviteter. Att bara få in en mötesserie i almanackan. Är ju att baxa in en rund grej i ett fyrkantigt hål. Det liksom matchar inte riktigt in. Onsdag till söndag. Och då var det också nattmöten, torgmöten, dagledig träffar. Och på söndagar hade vi möten i olika kretsar. För alla ville ha en egen gudstjänst under kampanjen.
Mm.
Men själva evangelistens gåva.
Ja.
Förmågan att sätta ord på Jesus-tron. Måla bilden av honom så att det väcker tro. Hjälpa folk vid övergångsstället. Be med människor som är ovana så att de får en medveten relation till Jesus. Själva gåvan, själva ärendet och själva behovet av att få möta Jesus, det finns kvar.
Mm.
Jag är bara ibland lite osäker på hur det skulle te sig ut och gå till. Och då tänker jag ibland att evangelistens gåva och ärende behöver få flytta in i det ordinära. Även om det extraordinära och kampanjen inte alltid är vid handen. Sen läste jag intervjun med Britta Hermansson i Sändaren. Där Torsten Åhman nämnt att hon var en pre-evangelist.
Mm.
Och där menar jag att Britta Hermansson är ett gigantiskt föredöme. I att liksom krossa gränser. Föreläsa på bibliotek. Driva podd. Intervju, samtal. Mm. Och så vidare och så vidare. Hon plöjer upp marken i massa olika nya miljöer. Men jag tror att gåvan, evangelistens ämbete, ärendet och tilltalet behövs och finns kvar. Och då får vi be Gud välsigna oss med massa olika upptåg och former för detta. Men jag tror en del församlingar skulle må bra om en rejäl satsning med en evangelist som predika. För det kan ju då bli en process där det ena leder till det andra. Långt svar på en kort fråga.
Ja, inte så långt. Det hade kunnat vara mycket längre. Jag kan ju kunna prata om i timmar ju. Men i just det, en kampanjmässig. Men hur blir det ofta nu när så är det väl just att de blir pre-evangelister, va? Alltså att man är ute och talar kanske in till en församling om att vara, att uppmana församlingen att vara mer evangelister i sin vardag där man finns.
Ja.
Mer än att man blir den som talar till icke-troende, eller?
Ja, och jag tänker ganska ofta på när jag hörde predikanten Erwin Raphael McManus i USA. Och då var folk lite Willow Creek-marinerade och ställde frågor. Hur vet du när du talar till sökare som är ovana vid kristen tro? Och hur vet du när du talar till lärjungar och utrustar de heliga? Och han sa, det var en av de konstigaste frågor jag hört. Jag har ett ärende. Jag predikar evangelium för människor. Och det funkar i 98% av fallen.
Mm.
Och så menar han, vi har ett ärende evangeliet. Människors avstånd kan se lite olika ut till det.
Mm.
Någon hör det för första gången. Någon överlåter sig att bli kristen. Någon blir re-evangeliserad och nytänd i sin tro. Och evangelisten kan också väcka liv i motivationen. Hålla väckelseteologin levande. Och också lyfta upp omvändelseliturgin. När vi då har ett möte, om det så är alfa, konfa, gudstjänst, cellgrupp, när vi står där och då och någon ovan tragglar på att be sin första bön, att evangelisten också är med och utrustar till tjänst.
Mm.
Så att inte församlingen behöver säga när någon vill bli kristen, vänta till om 2 år, då kommer en evangelist.
Mm.
Utan att evangelistens ärende lever och pulserar och sätter evangelisationen på kartan.
Just det. Och det är där någonstans, för du nämnde i förbifarten här förut om att be med någon vid övergångsstället. Och det är övergångsstället mellan, alltså in i tro. Inte primärt vid övergångsstället, vid rödljuset nere vid stan, va?
Nej, jag använder det som en bild. Och ja, då tänker jag så här, jag fick skriva ett kapitel i en bok som heter Heliga vanor som Ekumeniakyrkan gav ut för 2 år sedan. Och då fick jag ju skriva om omvändelsens liturgi. Och där har ju vår nya handbok blivit kompletterad med ett avsnitt som ger bibelord och vägledning för hur man kan göra när man ber med någon ovan som vill bekänna kristen tro kanske för första gången. Och jag vet att vi formulerar själva omvändelsetanken olika.
Mm.
Och att vi tänker lite olika om att det är ett ögonblick eller en process. Eller... Men jag tänker, även om vi tänker lite olika om det, så tror jag alla pastorer och kyrkor i Ekumeniakyrkan drömmer om att hjälpa människor till livet med Jesus. Sen kan det vara dramatiskt med omvändelse för en del och mer vara en långsam process, och andra har alltid sett sig som troende. Men oavsett det så vill jag hjälpa människor till ett förnyat liv med Jesus. Och då tänker jag, vi förkunnar evangeliet för människor och så hjälper vi människor djupare in i mötet med Kristus, och så börjar de från lite olika utgångspunkter.
Ja. Du, en annan sak, det här är ju liksom, alltså förkunnelsen vet du jag är liksom viktig för dig, liksom den här evangelistfåran. Och en tredje sån här sak, som om man skulle liksom lyfta upp en tredje grej som känns naturlig att fråga dig om, vilken tror du att det skulle vara då, om jag tänker på det?
Det kan vara musik.
Ja, exakt så. Musiken är ju, du är ju en, du har ju alltid, jag vet ju att du lyssnar mycket på musik, gillar musik, och också varit liksom inblandad i att arrangera mycket konserter. Och fortfarande väl är att du gärna bokar in en artist, Bengt Johansson och Mikael F. Jonsson och Erik Tilling, och nu nämner jag bara män, och det är bara för att det var bara de jag kom på här nu. Men vad är det som orsakar det drivet hos dig att försöka hålla liv i liksom musik, den kristna liksom musikscenen på något sätt? För det har du faktiskt aktivt gjort och jobbat med.
Ja, men när jag går tillbaka i mitt liv och tittar igenom vad som har påverkat mig starkt, då inser jag att sången och musiken, den förkunnande singer-songwriter-traditionen där man berättar om tron, målar upp livet med Gud, har haft en avgörande betydelse för mig.
Mm.
I söndagsskolan var det sång och musik, i gudstjänstlivet var det sång och musik, och jag har alltid växt upp med en variation och en mångfald och har det med mig. Sen i tonåren så var det ju fortfarande så att i Skedda Udde, Salem, där kunde ju Salt och Jerusalem och I din ådal dyka upp en fredagkväll. Det var en annan tid.
Mm.
När kulturen hade större utrum. Det pågick turnéer helt enkelt där kristna musiker förkunnade kyrkor och kapell. Vi åkte till Globen och Skandinavium. Jag köpte mängder av cd-skivor. Jag har ju en bakgrund som rocksångare.
Mm.
Både i ett profant band som bara spelade Deep Purple och Yngwie Malmsteen. Och,
vad heter ni?
Vi heter Stormwind efter en låt och en platta som Europe släppte innan Final Countdown, när han var som bäst med John Norum på topp. Men sen sjöng jag i ett kristet rockband och vi tog intryck av Uffe Kristiansson, vittnade mellan alla låtar, hade uppståndelsekors i papp på högtalarna. Det lät inte så bra, men vi tyckte det var radikalt. Men om jag kommer till själva poängen, det som sjungs in i mig av teologi sitter ju kvar.
Mm.
För att det är sagt med toner.
Mm.
I skolan när jag läste tyska fick jag lära mig prepositioner som styr akkusativ. Då sjöng vi Durch für gegen ohne du bist wirklich nicht ganz dumm. Durch das Fenster sie ich dich, och så vidare. Och de där prepositionerna sitter kvar. Varför då? Jo, för att vi sjöng dem.
Mm.
Och då får jag nog erkänna som verbal predikant, i och med att jag inte spelar och sjunger, att det som olika musiker i kyrkkapell har sjungit in i mig har berört mig på djupet. Och då tror jag att lovsången och psalmsången har en enorm betydelse i gudstjänstlivet, men också att singer-songwriters berättar om livet med Gud. Och det har drivit mig att arrangera och jobba med att mitt i det reguljära och ordinära ibland få ett besök av en musiker, en sångare, en Jon Petersson, en Micke Jeff Jonsson, en Claes Wårdstedt. Nu blir det mycket män här också. Och ska jag nämna en kvinna kommer jag bara på min namn, min fru Tine Röjås, som jag ordnar konsert med här om veckan. Men jag tror att estetiken, konsten, sångerna, texterna har ett ärende till oss.
Mm.
Och i och med att vi sattes i en trädgård där det var gott att äta och vackert att se, så tror jag att det sinnena tar in genom kreativitet och musikalitet, det berör på djupet och förmår föra evangeliet ända hem och ända in på djupet.
Så när du tänker på framtidens kyrka, så har vi inte mindre musik?
Nej, jag tror vi har mer musik. Däremot så tror jag att om vi ska beröra, så måste vi vara järva med musiken och inte odla enfald. I början på 90-talet var det många av mina vänner som var med i församlingsplanteringssammanhang, och de pratade ständigt om kulturell relevans. Och det var då öppna gitarrackord från västra USA och Kalifornien. Och efter några år ringde de vännerna till mig runt första advent och sa: vi saknar det susa genom livets strid. Vi saknar gå Sion din konung att möta. Och för en sökare är inte en gammal psalm eller en text som man inte fattar på en gång ett stort problem. Jag tror det är ett större problem om det blir enfald, där det är bara viss musikstil som räknas. Och ibland när människor också kommer till mig och säger att det är bara lovsång nu för tiden, och det är bara ungdomsmusik, då frågar jag: vad är det du tänker? Ja, men jag tänker musikalisk mångfald. Och då tänker de barnkör, församlingskör, brass och solist.
Mm.
Och då vill jag bara säga att dina jämnåriga icke-kristna i din stad, de lyssnar mycket bredare än så. Så medan vi har suttit ibland med ungdomskörsmusik från förr, så kanske våra vänner är på Rolling Stones.
Ja.
Och då menar jag att bredden och mångfalden skulle kunna vara så mycket större och så mycket järvare än det som vi ibland kallar mångfald. Så jag är för nyskriven ungdomlig musik, men inte på bekostnad av att odla mångfalden. För vi på djupet förvandlar samhället och når alla, då måste vi vara järvare.
Och det där hänger väl ihop med det, tänker jag, det du nämnde i början här också, när du läste om församlingen Apostlagärningarna 13 där. För det är ju just en bredd som betonas, för att det fanns ju med både profeter och evangelister. Och...
profeter, evangelister och lärare. Så jag tror att evangeliet är givet och gåvorna är givna till församlingen, och vi ska låta 1000 blommor blomma för Guds ära.
Ja. Det är bra, Daniel. Tack för att du var med och drömde och längtade om framtidens kyrka. Tack.
Tack.